Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, hallå, kära lyssnare. Det är inte ett undantag för oss i presens att det är skakiga tider. Alla kulturarbetare kämpar på hårt just nu, framförallt vi som försörjer oss på att få publik och event och samla massan, så att säga. Jag, My Gudmundsdotter.
Jag, Erik Broström, kämpar febrilt i vår verksamhet såklart. Vi är inte nedstämda.
Nej, det är ju också skönt att veta att man kan få utlopp för alla de här kreativa idéerna och tankarna som man alltid har gått och burit på, men det har inte funnits tid.
Jag säger bara shit, ursäkta språket, men shit vad kreativa vi blir av dessa tider där vi helt plötsligt inte kan förlita oss på att publik kommer att se oss, folksamlingar bokar oss. Vi får göra helt andra prioriteringar och lösningar.
Exakt, vi kommer ju fortfarande rulla våra föreställningar och kurser så länge staten tillåter. Vi har vidtagit åtgärder i och med att byta ut handdukar till pappershanddukar, koppar till engångs. Vi har tvål och handsprit och så vidare på teatern.
Precis, alla får en handspritsshot när de kommer.
Ja, när man kommer både på kurs och på föreställning. Men det spelar inte så stor roll för publiken, och kurserna, de kommer ju inte i lika stor utsträckning av förklariga skäl. Många sitter i karantän och många är till riskgrupper och så vidare. Och vi uppmanar ju självklart alla att stanna hemma.
Om man visar symptom eller är i riskgrupp så ska man inte komma till vår teater. Men om man inte är visar symptom eller är i riskgrupp så är vi fortfarande väldigt välkomna och uppskattar att folk kommer och
ja, vi är fortfarande beroende av att människor kommer och kollar nu när alla företagsjobb och dylikt har försvunnit och vi har en teaterhyra. Och en lokalhyra, vår kontorshyra måste betalas, och att vi har 2 stycken anställda som vi behöver betala. Men det är, jag förstår ju, eller vi förstår ju såklart att man kanske inte kan eller vågar eller vill eller hur som helst, men att man ändå kanske vill stötta oss.
Ja, och det kan man ju nu genom att vi har gjort flera olika lösningar för det. Man kan ju faktiskt från och med idag bli Patreon för Presens Impro. Det betyder att man i 2 olika prisklasser kan prenumerera och bli Patreon, och då får man exklusiva produkter digitalt som inte andra människor får. Till exempel kanske extra material där vi har en improviserad podd. Det kan vara saker som tidigare, om vi streamar föreställningar, att man får se dem inspelade. Gå in och ta en titt. Det finns massa kul man kan hitta där, och vi uppskattar det super, super mycket och är väldigt, väldigt stort behov av det just nu, så vi uppskattar det verkligen.
Vi har skapat den här Patreon-sidan nu i hopp om att man ska bli medlem snarast. Med det sagt så håll utkik, och just nu så är det, man kan bli två olika kategorier av Patreon, men det kommer komma fler kategorier, ja. Och det kommer komma fler perks för Patreons. Vi har idag haft ett möte med ett streamingföretag för att se på möjligheterna att kunna streama föreställningar till exempel. Man får fribiljetter om man inte vill gå på föreställningar, så finns det andra saker som man får som Patreon-medlem. Men också så tror jag att det kan kännas bra att kunna bidra så att vi kan fortsätta vår verksamhet.
Ja, men för fan.
Hoppas jag.
Ja, och jag hoppas att ni vill vara Patreons även när rädslan för virus är över. För att vi vill ju att det ska vara någonting man verkligen vill känna att det är värt också. Inte bara att det är något allmosor, utan vi vill ju att vi ska kunna ge content till dem som faktiskt stöttar oss.
Ja, om man vill tycker att det känns svårt eller av andra anledningar har någon idealisk skäl, jag vet inte vad anledningen kan vara, men så finns det också andra sätt man kan stötta oss. Bästa sättet i så fall, det är att köpa ett presentkort till framtida föreställningar.
Precis, ja.
Då mejlar man oss summan man vill betala, och sen så skickar vi ett presentkort med en kod digitalt till dig. Man kan också bara swisha vårt företagsnummer.
Just. Ja, men precis, ja.
Kolla in hemsidan
presensimpro.se.
Där finns länk till Patreon-sidan.
Jajamensan.
Där finns våra kontaktuppgifter för
allt.
Att nå oss för all information. Idag kom det en förfrågan på mejlen ifall man kunde anlita oss att bara hålla en workshop i en mindre grupp.
Det går så jävla bra. Det är självklart får ni göra det. Det är ju, ingen fråga är för dum, ingen fråga är för onödig. I dessa tider så blir vi glada av alla förfrågningar vi kan få. Såklart, när alla företag har karantänat sig själva, så att säga.
Ja. En person som också har drabbats hårt av denna kris är Josefin Song.
Just det, den här podden handlar ju om humor, och vi hade en gäst här, och vi bjöd in henne innan hela skiten brakade loss.
Ja. Så själva avsnittet handlar inte om corona alls, utan det handlar mer om Josefin och hennes syn på humor och vad hon har vuxit upp med. Men jag faktiskt, efter att det här inträffade med corona, så har jag faktiskt chattat en hel del med Josefin, och hon är också i stor kris. Så att jag tycker man ska stötta även henne. Gå in på hennes Instagram och se vad man kan bidra med där. Jag vet att det uppskattas jättemycket att bara få följningar i dessa tider. Vi uppskattar jättemycket om du gillar oss på Facebook, följer Presens Impro, och följ Josefin Song också. Hon är otroligt rolig.
Hon är väldigt rolig. Ta nu tillfället i akt och lyssna på det här avsnittet när vi helt utan att ana vad som komma skall sitter och diskuterar humor. Allting började med att vi frågade Josefin:
vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh.
Did you want to?
I'll let you. Next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see you själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag skrattar åt folk som gör fel.
Ah. Oh.
Har du något konkret exempel? Jag tänker direkt då typ någon som gör bort sig, eller någon som är plump.
Alltså, jag ska kanske inte skratta om folk gör fel, som att de så här, liksom, gör någonting brott, alltså gör någonting taskigt mot någon, utan jag tänker ja, det var liksom, skrattar åt pedofiler.
Ja, exakt.
Kan jag göra. Men alltså lite det här, för när folk gör fel, då är det oftast någonting väldigt genuint som kommer fram.
Ja.
Att de agerar efter någon liksom rädsla eller instinkt eller någonting. Och sånt är oftast väldigt roligt, tycker jag, för att det är äkta liksom. Ja. Eller också för att folk i de situationerna när folk gör fel försöker de ofta dölja att de gör fel. Alltså klassiskt exempel, det är ju inte just det jag kanske skrattar åt, men när folk springer till tunnelbanan och dörrarna står igen och sen låtsas som att det inte var någonting. Alltså jag skrattar inte för det sker så ofta, men det är ett bra exempel på
den typen
på
av psykologin liksom.
Ja.
Jag har börjat trumma på dörren när jag inte hinner. Lite som att signalera så här: det är klart att köra. Så jag springer och sen svump, jag bara okej. Bum bum, vet ni vad? Ta den utan mig. Och så
jag brukar verkligen så. Oj, nu glädde den här. Jag brukar verkligen så säga högt så här, men fan! Alltså så här, för att jag bara, nej men jag tänker visa folk att jag det var står. Meningen. Jag ja, står för att jag ville hinna med den här och nu hann jag inte.
Jag tänker direkt på det här som man sa när man var yngre, när man typ tappar någonting och så sa man så här, jag lägger den där. Att det...
Ja, just det.
Det var jättelänge sedan. Det där är värsta tonårsgrejen.
För att man inte, då var det ju att man räddade, för att det är ju flera nivåer, för då vet man ju att så här, jag säger det här för att rädda situationen, och jag vet att det är ett skämt. Men, men om det hade varit så här, genuint, så är det ju att man inte står för att man, alltså man hade sagt det för att jag menar det. Så här. Ja, men den skulle ligga där, det var meningen. Att,
Oftast om man iakttar en person och den personen inte vet om att den är iakttagen, då ser man ju ofta väldigt mycket. Alltså folk så här egenheter som de har som de kanske liksom inte skulle. Eller liksom.
Gillar du sådana YouTube-klipp där man det är liksom en compilation, en kavalkad av folk?
Älskar! Som, det, jag kan sitta... Jag kan ju sitta och titta på sånt, och ibland är det ganska, ibland så känner jag mig så lite hånfullt också när jag sitter och tittar på så här, men alltså jag har ju ett skämt som handlar om att jag googlar så här fat people falling down liksom. Och det är egentligen, alltså jag vet ju någonstans att det här är ingenting jag kanske skulle liksom, men jag tycker det är fruktansvärt roligt. Alltså för att nej, väger du 200 kilo så kanske inte en studsmatta håller för dig. Men du vill ändå ha roligt. Och jag respekterar dig för det. Men så går den sönder. Och det,
den höll inte.
Det är jätteroligt. Jag kan vara ganska elak i min humor. Alltså jag kan skratta lite åt sådär folks misstag och misslycka, men ändå av kärlek liksom.
Men man kan, det finns ju mycket så här forskning på humor, och det finns ju en sån ett segment, det är ju skadeglädje, och det har ju väldigt negativ klang, och det är ju lite negativt för man gör sig rolig på någon annans bekostnad. Men det är ju mycket humor som man gör det på. Sarkasm är att man gör sig rolig på någon annans bekostnad också. Det är mycket mer liksom etablerat och tolererat i samhället. Det är accepterat som en humorform. Skadeglädje är också det, att man kan, att man faktiskt känner igen sig, att det där hade gjort ont på mig, eller det där, det finns ju något empatiskt med skadeglädje. Sen är det ju en extra trigger att man tycker det är skönt att det händer någon annan.
Men alltså jag tycker inte om jag ser på lite, oj den där personen skadade sig, då tycker jag inte att det är kul.
Nej.
Liksom, men om jag ser att den du gick bra, då kan jag skratta, men jag kan också skratta åt mig själv om jag misslyckas med saker.
Just det.
Liksom. Alltså så här, typ innan jag tränade upp mig och blev lite stark och inte kunde göra en armhävning, så kunde jag skratta åt mig själv när andra skrattar åt mig när de såg att jag inte kunde göra en armhävning. För det är lite patetiskt att vara så klen liksom. Alltså, jag kan skratta åt de sidorna hos mig själv också.
Ja, men det är nog viktigt för att behålla sin mänsklighet.
Du sa att din humor kan vara ganska taskig, men med hjärta. Jag har ju sett dig några gånger och jag förstår vad du menar, och jag tycker du är väldigt bra på att förstå var den kommer ifrån, för att vissa personer kommer inte undan med sån humor, men du har en utstrålning som ändå ursäktar dig så att du kan vara lite hård. Jag tror att det är lite så här, ja men du pratar finlandssvenska och du, eller finsk brytning,
finlandssvenska,
ja men, och just att du är en blond ganska liten tjej, så då kommer du undan med det.
Ja, men det finns bra fördelar för att kunna vara lite grövre på scenen, förmodligen. Jag hade haft problem med att sno allt ditt material och sen köra det. Av flera anledningar. Det är ju plagiat. Och sen så har inte jag samma förutsättningar.
Främst det. Nej, men ja, så är det ju såklart.
Ja.
Alltså, det är ju också klart att man, om, beroende på lite vem avsändaren är, så kan man säga olika saker.
Ja.
Så är det ju.
Men har du alltid haft en kärlek till den humorn? Finns det spår av det i släkten liksom, att ni kunde sitta ner och skratta åt knäppa klipp tillsammans, eller vad kom den här fascinationen ifrån?
Jo, jag har tre bröder, och vi har nog alltid, där har vi liksom varit nog den grejen som vi har haft väldigt lika.
Var ligger du i syskonskaran?
Jag är näst yngst. Att vi liksom, vi har alltid haft den där interna humorn som liksom är, det finns en viss liksom lite komik, sarkasm, skrattar åt ganska så här, tragikomiska saker. Och när jag var liten så var liksom, det enda jag gjorde var att spela teater dagarna i ända, som säkert ni också. Och då, men jag hade väldigt väldigt mörk humor redan som liten, alltså så här. Jag och min bästa kompis då och hans lillebror, vi startade en teatergrupp när vi var liksom så här 8 år, och så, som vi kallade det för Teater Brutal. Och vi gjorde ju bara så liksom fruktansvärt hemska familjedramer som var inspirerade av så här, Tre Kronor och Rederiet. Det var väldigt mycket liksom, ja, men en manlig sektledare som liksom misshandlade sin fru och sitt barn. Sluta alltid med att han liksom typ, ja, men döda, typ sköt barnet framför mammans ögon, sen sköt han henne och sist tog han sitt eget liv.
Men spelade ni det som att det skulle vara humor?
Nej, men alltså nej, vi spelade väldigt på allvar, fast det var det som var ganska sjukt, för att vi spelade på väldigt, väldigt allvar. Men det var liksom ju ändå, vi förstod någonstans liksom objektivt så är det här väldigt kul, för vi är små och det blir så makabert när ett par 8-9-åringar spelar den här typen av grejer. Mina bröder, mina äldre bröder, de skrattar så de grät alltså, för att de insåg, min lillebror, han blev arg, han förstod inte alls hur man var 6 år yngre, han tyckte bara att det var hemskt.
Ja, varför men de äldre kanske för sektledare och att folk dör.
Ja, men jag tänker de äldre bröderna kanske också förstod den metanivån, det här är kontexten helt vansinnig.
Kan du minnas hur dina känslor var när dina bröder satt och skrattade åt er?
Nej, men det var ju eufori, alltså det var ju väldigt, det föddes ju där, den där att liksom.
Var det den bekräftelsen som drev på sen, tror du?
Ja, men ni vet ju själva, den där att få folk att skratta, det är ju en kick i det. Så att, och det går ju inte att jämföra riktigt med någon annan form av bekräftelse.
Nej.
Så att absolut, och det hade funnits där att man vill ha mer.
Ja, men för du kommer från teaterhållet. Har du gått någon teaterskola då?
Ja, inte teaterhögskolan, men liksom andra. Och hållit på hela mitt liv. Mina föräldrar är skådespelare, så det har liksom alltid funnits närvarande i mitt liv.
Och var det mycket uppmuntran från föräldrarna att jaga drömmen om skådespeleri, eller avrådde dem för att de själva var i världen?
Alltså, de försökte avråda lite. Men alltså, de har alltid varit väldigt uppmuntrande till att man ska liksom hålla på med kultur och intressera sig för det, och har alltid varit väldigt uppmuntrande till, när man var liten, till lek och till att göra den här typen av grejer, att använda sin fantasi.
Uh-huh.
Det har de alltid varit jätteuppmuntrande till. Men alltså, såklart, alltså, de ville, jag menar, jag har ju själv sett det, de var ju, som slet ju som kulturarbetare och får det att gå ihop, och vi var 4 syskon liksom, så jag har ju fått se baksidorna.
Var det i Åland som de verksamma?
Nej, vi födde i Vasa ju, så då jobbar de på sån vanlig institutionsteater.
Ah, okej, okay. Så de har gått, har de utbildning i teaterskola?
Precis.
Ah,
okay.
Mm. Och Vasa är en svensktalande del av Finland, eller hur?
Precis, så de på en sån här, liksom, om man tänker så här, lite mellanstor svensk stad, men Örebro läns teater eller någonting sånt, alltså typ den typen av teater.
Just det.
Som de var på. Och så då var de vanliga såna institutionsskådespelare.
Mm.
Och sen när vi flyttade till Åland, så där har de haft sin egen grupp och gjort mycket egna produktioner.
Jaha, wow, vilken grej. Är de fortfarande verksamma?
Nu har de gått i pension. Fast de är fortfarande verksamma. Alltså de gör fortfarande lite så här. Min pappa har också jobbat som regissör och dramaturg, så han översätter texter, alltså finska, svenska, och regisserar lite, och de gör alltså lite.
Har de jobbat något med Bobo Lundén, vet du det?
Jo, det har de.
Ja, vad roligt. Han var regissör på Junibacken.
Precis, just det.
Så jag har jobbat
med
honom i typ 7-8 år.
Ja.
Vad roligt.
Mm.
Jag hade ingen aning. Ja. Så, ja, men då gissar jag, för du kommer ju också från en familj med kultur, och jag kommer från raka motsatsen. Alla jag känner som är uppvuxna med en kulturfamilj har fått så otroligt mycket stöttning. Att det är den här, du kan göra allt.
Ja.
Och vad du än drömmer om, vad du än vill bli, så kommer du nå dit.
Till en viss punkt, när jag var 35-36 och inte hade några pengar, då var de så här, ska du inte börja plugga lite ändå?
Nej, men alltså så här, innan typ gymnasiet så här, då var nog väldigt mycket min pappa, speciellt att han bara, men liksom så här, försökte så här, men tänk nu, så tryggt det är att ha ett tryggt jobb och få en lön varje månad och så. Men sen nu idag, och liksom sen, alltså jag tror att de har ju en annan förståelse än om de hade varit akademiker. Liksom, de fattar ju den här inre drivet och passionen. Att så här, har man det, då måste man få göra det. Man kommer liksom inte att bli lyckligare av att ha de där pengarna som kommer in 25 varje månad. Kanske tryggare. Man kommer inte att, alltså, man kanske kommer att vara olycklig i alla fall. så att de verkligen har varit stöttande, att jag ska ge dig en chans, och nu stöttar de ju mig verkligen liksom. De vet att det är hårt slit, det är också det, den stödet, att de fattar hur tufft den här branschen är, och fattar vad det innebär att stå på scen, och fattar liksom allt det som folk som inte håller på fattar.
Ja, det måste ju vara en klar fördel.
Absolut, det är jag är jätteglad över att man kan liksom diskutera saker med dem på en nivå som man inte skulle kunna göra om mina föräldrar var liksom jobbade som tandläkare.
Vilken teaterutbildning var det som, vart var det någonstans?
Efter gymnasiet så gick jag först en teaterlinje på en folkhögskola i Kungälv som heter Nordiska folkhögskolan.
Mm.
Och sen så gick jag gått SET, Stockholms humanitära teaterskola.
Just det.
När gick du där?
2008-2009.
Okej.
Okay. Den finns inte kvar, va?
Nej,
ja, jag hoppas att den inte finns.
Okay.
Hoppas att nej, det var jättebra. Jag lärde mig jättemycket där.
Den som låg vid Mariatorget?
Nej, då låg den vid Sankt Eriksplan.
Ah, okej.
Okay. Du tog tillbaka det du tänkte säga. Jag har kompisar som har gått den, som har haft som har ganska... det var någon lärare där som hade en ganska konstig pedagogik.
Jag kan känna så här, jo men det hade han. Han var väldigt konstig, eller liksom tuff. Alltså, jag
så mobbingpedagogik har jag hört talas om.
Ja, jag tycker att jag lärde mig jättemycket där, men jag tycker att jag var ju bara 20 liksom. Och jag tror att det är alldeles för ungt, för att man är för osäker på sig själv. Det blir lätt liksom sekteristiskt.
Mm.
Jag tror att det hade varit bättre om det hade varit typ 25 liksom.
Ja. Det var en kompis till mig som berättade om en övning som de hade gjort. Då hade alla stått still i teatersalen och utspridda liksom. För att säga ifall ni gjorde något liknande. Och sen sa läraren så här: nu ska du tyst välja ut vem som är din favorit i det här rummet. Och jag kommer räkna ner från 3, och då ska du springa till din favorit.
Ja. Jo, vi hade något liknande.
Ja, och då var det vissa som liksom sprang till varandra såklart. Ja. Men sen var det vissa som sprang efter någon.
Oh.
Och sen så hade han stannat efter 3 sekunder. Och då hade ju vissa var liksom ensamma på väg springandes efter någon. Och så var det vissa grupperingar. Och då bara, som ni ser, är det vissa som är i grupperingar, de är i par. Och ni som inte har någon, ni får gå och sätta er, ni får inte vara med på nästa övning. Sjukt, inte
jo, men det var mycket sånt.
Det är helt sjukt.
Men det är ju inte ens pedagogik.
Nej, det är bara
det är
bara mobbing, det är bara att bryta ner personer.
Ja,
det var väldigt mycket så taktiken var att så här, bryta ner folk för att liksom, ja, men då få fram det som är riktigt och äkta. Det älskade han.
Åh, herregud.
Det är också kul att prata om det.
Det är jättekul att prata om sådana här
grupper. Jag kan ju verkligen se vissa saker som var väldigt sjukt. Ja. Men jag kan ju också skratta åt vissa saker.
Ja.
För det är så jag alltid tar mig igenom livet.
För då, jag vill inte fråga dig henne sen, men vad hände med dig då? Vad gjorde du? Och hon var på väg mot någon, men så kände hon att så här, det är någon som är på väg mot mig.
Ja.
Så då bara stannade hon och låtsades att så här, men jag väljer dig, för att det var liksom bekvämast. Ja. Så här, då är vi.
Åh, fint. Ja. Så gör inte de flesta när de är 20. Ja, men och den är 2 år på sätt eller?
Den var ett år.
Ett år. Ja, ah,
okay. Det ändrades tror jag sen. Det här var ju jättelänge sen, herregud, det här är ju 12 år sedan. 12 år.
Hur kommer det sig att du inte fortsatte med teater utan valde stand-up? Eller vi börjar så här. Hur kom du in på stand-up?
Ja, för det är faktiskt en mer korrekt. För att jag har egentligen aldrig slutat med teater. Utan jag gick där, sökte till scenskolan några gånger, kom liksom vidare. Men jag kände väl också någonstans att så här, någonstans får det vara nog med att tro att livet ska fixa sig bara man kommer in på scenskolan. För så är det ju inte. Jag menar, det är ju många som går ut där och kommer ut i ingenting. Och jag såg också att så här, det finns så många andra vägar att gå.
Mm.
Jag hade under några år varit ganska låst vid att teaterhögskolan är det enda. Alltså, man bara titta på många av de största skådespelarna. Det är ju många som inte har den utbildningen. Mm. Så jag började kanske tänka lite andra banor. Och så tänkte jag så här, men jag vill skådespela, jag tycker om att skriva, jag tycker om humor.
Mm.
Och jag var nog lite ett sånt läge där jag bara, men vad ska jag egentligen göra i mitt liv? För jag visste inte riktigt. Jag var väl typ så här 24-25.
Vad då, är det kurs hos
dig?
Ja, hos mig, ja, jag har gått kurs för dig. Ja. Ja.
Det är typiskt. Det lyser i ögonen på folk som går kurs hos mig. Jag vet inte vad jag ska göra.
Ja, men så var det verkligen. Ja. Så var det verkligen. Sådär. Men, och sen så stand-up var mer än så här att jag var riktigt utledd på mitt liv. Och jag pluggade någon kurs på universitetet och bara... Jag vet inte vad jag ska göra.
Ja.
Eller jag visste ju vad jag vill, men det kändes bara, jag visste inte hur jag ska komma dit. Och sen så gick jag någon helgkurs i stand-up. Och då kände jag väl bara så att, ja, men det finns någonting här som känns rätt. Och jag tänkte att jag borde testa på det här på riktigt, inte bara vid den här kursen. Och så gick det några månader och så gjorde jag det. Och så kände jag väl att, ja, men det här är nog en väg som kan ta mig vidare till andra saker också.
Vad hade du för bild av stand-up innan? Hade du liksom,
väldigt dålig bild.
Hade inte tittat så mycket?
Dålig bild eller dålig bild? Alltså.
Jo, men alltså både och. Jag var både liksom, att jag hade en dålig bild. Och jag tänkte, så här, vad är det här? Jag tänkte väldigt mycket, ja, men det är snubbar som går upp på scen och drar liksom pruttiga vitsar. Mm. Och sen också att jag inte var alls... Jag hade inte tittat på scen. Jag hade gått till Norra Brunnet ett par gånger.
Ja.
Så att för mig var det verkligen liksom ganska så här... Jag gjorde det mest som en utmaning först. Ah. Att jag bara, ja, men det där känns så frukt. Och det är fortfarande någonting att tampas med i stand-up. För att som skådespelare, då är man ju trygg i att man har motspelare. Man är inte sig själv. Liksom, man behöver inte ta ansvar för vad man säger. Men stand-up är ju allt annat förutom det. Liksom.
Ah.
Och det tycker jag fortfarande är en jobbig grej med stand-up. Att jag är... För jag är ändå en person som har ganska mycket integritet, att jag har väldigt mycket problem där. Hur mycket ska jag ge mig själv? Hur mycket ska jag, vilka grejer vill jag prata om? Oh, det vore jätteroligt om jag pratade om det här. Men vill jag prata om det här? Vill jag dela med mig om det här? Det är jättemycket sånt för mig.
Men för det är intressant just att man måste vara sig själv när man kör stand-up. Mm. Alltså att man, även om man inte är 100% sig själv, så är man ju sig själv. Liksom. Mm. Man måste visa vem man är. Har du... spelat någon teater efter att du har hela den här erfarenheten av stand-up, och märker du att det hjälper eller skälper dig? För när man går in i en karaktärsarbete eller när man ska spela en karaktär, så ska man ju hämta från sig själv.
Mm.
Och för mig känns det så logiskt att ta bort allting så att du står helt liksom blottad, bara dig själv. Och det är mycket lättare att lägga på lager efter det.
Mm.
Om du har spelat något efter, har du märkt någon skillnad på det innan och efter?
Jag tycker jag har blivit mycket, mycket bättre skådis av stand-up.
Ja.
För att för det första så är ju stand-up tränar ju en så jäkla mycket på just det här att vara i nuet och vara i stunden.
Ja.
Liksom. Ja, men det ger en ändå väldigt mycket träning. Så jag tycker att det bara har hjälpt mig.
Mm. Vad är det värsta gigget du har gjort någonsin?
Stand-up?
Ja.
Ja, eller annat om du har något.
Ja, just det. Eller annat.
Privat. nej, men oj, stand-up, värsta gigget. Jag tror inte att jag har någon sån här historia som är liksom så här exceptionell. Liksom. Åh, den här ställde sig upp och skrek det här.
Mm.
Men jag har haft såna riktigt såna här gig där man känner så här, fan, håller jag på med det här? Jag ska uppträda, ja, men klassiker som ni säkert också gjort, liksom gigga på någon mässa.
Åh, gud.
Ja,
men det går inte.
Och så var det liksom något sånt auditorium då, och det var liksom också så här en mässa på våren, så april, ni vet, den första så här riktigt varma vårdagen.
Ah.
Folk vill inte gå in i någon jävla bunker och gå på mässa.
Nej.
Och sen var det den här liksom det auditoriet liksom där det rymde säkert så här 200 pers, och ni vet, det var liksom 15-20 där.
Ah.
Som satt så här utspritt.
Mm.
Då, ingen belysning som skapar någon stämning heller, utan upplyst i hela lokalen. Då är det verkligen bara, men varför gör jag det här? Det här är bara vidrigt mot mig själv.
Hur tidigt var det? Var det långt in i karriären? Eller var det,
det var inte förra, jag tror att det är typ 2 år sedan.
Ja. Mm.
Så det var ändå en bit, men...
Och då har du redan hunnit headlina lite och sånt, eller fått lite större uppdrag, och liksom, du har börjat vänja dig med en större publik vid det laget, alltså för 2 år sedan. Och sen så kommer det till en sån grej, och sen är det så här, fan, varför tackar jag till det här?
Det går ju inte att jobba med. Nej. Alltså, det är helt...
Nej, men det är nyttigt att ha erfarat det.
Ja, man lär ju
det,
sig.
Det är ju väldigt, jag har gjort mässor, trots att jag har bombat varje gång, så jag ändå... tackat ja igen. Ja, ja. Fast det har också varit mycket sånt här så att jag har inte haft någon möjlighet att styra över, utan det har varit att jag har blivit inringd, du får 4 500 om du hoppar in och gör den här föreställningen. Ja. Så på en mässa, okej då. Men jag minns på Hornstull hade någon så här strand loppis.
Ja.
Just det.
Ja, och då blev vi ditbjudna. Det var jag, min kompis Rakel Binér, som just nu är på Dramaten.
Ja.
Och så var det Timbaktus lilla syster Anja. Och vi gick upp på scenen och det var ingen där. Och folk bara gick liksom, kollade på loppisen.
Och det skulle vara impro.
Och det skulle vara impro. Impro är ju, alltså, ingen vet vad impro är. Och går man förbi och bara ser att det är några jeppar som håller på med någonting, så är det bara så här, gud vad dåligt repeterat. Och vi var ju dåliga också. Det var ju i början av, jag hade ju aldrig liksom gjort något gig så. Utan. Och sen kommer ju Anjas bror.
Mm-hmm.
Så den enda som sitter i publiken är Jason, alltså Timbaktou.
Ja.
Och Anja får brain freeze för att han sitter själv, den enda, och det är liksom en av Sveriges kändaste människor. Och hon bara fått så här, total, det bara liksom blir helt blankt och hon kan inte säga någonting, och här har vi liksom en slott på 25 minuter som vi ska fylla, och en av improvisatörerna kan inte säga ett ord utan bara står helt knäppstyst på scenen. Det var så.
Fy fan. Okej, jag gjorde en bilmässa med din gamla vapendragare Elin Almén. Och det var, vi var anlitade, det var Improstudion som var anlitade av den här mässan.
Mm.
Och skulle showcasea någon bil på ett litet nytt skönt sätt. Och de anlitade mig och Elin som ändå improvisatörer, men vi skulle inte göra impro, utan vi skulle göra ett manus som teaterns regissör hade skrivit, Martin Geijer. Då, scenen är, hon ska flytta hemifrån, pappa packar bilen. Så jag spelar pappa, jag är född 81. Ja, Elin Almén är född, vad är hon, 87 eller något sånt kanske. Jag är pappa, okej?
Okay? Till henne.
Till henne. Och så scenen börjar med att jag sjunger Volare, för att jag har någon gammal flamma i Italien som kommer fram i den här scenen. Och så när vi repade till det, för det första, Martin bara, du ska sätta texten. Jag bara, what the fuck, på italienska. Så det är så här, volare, så ska jag lära mig hela den italienska texten. Jag lärde mig den knappt, men den skulle sitta liksom. Så vi repa. Och sen är det typ så här, ja men nu har du köpt en bra bil. Alltså du vet, så här, beställningsjobb, det går inte att göra bra manus. Det här är inget ont om Martin Geijer, det går inte att göra bra manus på det. Så kommer vi dit. Och vi, för han bara, det finns en scen, det finns allting. Vi bara, okej. Okay. Så går vi dit och sen så bara, går vi. Och sen till slut någon stannar oss bara, här är bilen. Vi bara, okej. Okay. Det är mitt på bara. Det är en bil bland 100 liksom. 100 000. Så det är bara förbipasserande. Vi bara, jag tror det var en scen. Martin bara, det här verkar inte som det. Jag bara, okej. Okay. Men vi är högtalare, så det hörs. Så vi står och folk hör bara så här, volare. Pappa, jag vet inte, men du ska åka iväg. Och har jag någonsin berättat om den här flamman från Italien? Alltså, 4 gånger per dag i 2 dagar tror jag vi gjorde det.
Och fan vad de sålde bättre då, alltså.
Ja, du kan ha fördrivit det märket.
Det är så kela dödande.
Ja, det är verkligen. Men vi höll gott mod uppe, och sen när vi gick därifrån så sa jag till Elin så här, jag kommer nog aldrig tacka ja till såna här jobb mer. Och jag har faktiskt aldrig tackat ja till såna här jobb mer. För att det är så här, det är fint att folk gör dem, och folk har säkert en bra tanke, och alla goda intentioner finns där. Men det som ser bra ut på pappret för de här beställarna, det måste man kunna, man måste säga, det här kommer inte gå.
Nej.
Och ni kommer döda folk själsligen som måste utföra dem.
Ja.
Så mässor...
Nej, mässor är...
Det går inte.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vilken är din största inspiratör när det kommer till humor? Vem?
Alltså jag har ju så många, men då, nej men så här, för jag brukar alltid säga, för att det är ju så mycket grejer man kan inspireras av, och mycket personer, och man kan ha någonting visst av en person man inspireras för mycket av, och resten är man inte så himla liksom så att man gillar det så mycket, man ska säga. Så jag brukar alltid säga att jag har ingen husgud, jag dyrkar ingen specifik. Men jag gillar Andy Kaufman jättemycket. Och nu pratar jag som att han lever.
Men det kanske han
det kanske gör.
Jag skulle förvåna mig. Han har
verkligen. Och så också insåg jag ju då att jag Susanne Reuter gillar jag också jättemycket.
Ja.
Och sen finns det en massa andra jag skulle kunna sitta och räkna upp. Jag tycker bara det är viktigt att poängtera för att det verkligen är så för mig.
Oftast är det väl att man har en, jag har liksom husgudar vid olika tillfällen i livet, känns det som. Förut var jag helt hooked på Ed Izzard, som vi pratade om för några avsnitt.
Honom har jag också älskat.
Men sen så klingar det av för mig att så här, det blir en fas som att så här, jag kommer aldrig tycka att det är dåligt, men det är inte någonting som lockar mig till att skratta på samma sätt längre. Men jag har en otrolig respekt och nostalgi över det. Men jag tittar inte på det på samma sätt.
Ja, nej, men man upptäcker ju nytt också.
Jag tycker jag efter
Connor Ratliff, som är en improvisatör på UCB. Typ ingen vet vem det är. Men nej. Han är den absolut roligaste personen jag någonsin har sett just nu.
Och det är sant nu. Och sen så kommer någonting annat liksom. Jag tror att det måste få vara så. Man lever ju längre och längre. Det är klart man samlar på sig förebilder. Och Mel Brooks skulle kunna vara en sån för mig liksom. Men inte längre liksom.
Ja, och sen att det också så här, alltså inspiration kan ju komma från så himla många olika håll. Alltså,
verkligen.
Det kan ju vara, alltså, jag ser det nästan som att man går omkring och sen någon slags ädelstens letare. Nej, men alltså man kan se något fragment i någonting som man bara, det där var så jävla genialt. Resten av grejen inte, men det är just det där. Alltså jag kan se ett fotografi och bara få massa idéer av det. Till humor liksom. Men alltså det i sig kanske inte, fotografen kanske inte hade tänkt att det skulle vara en humoristisk bild.
Nej.
Verkligen. Men jag har också, Susanne Reuter är verkligen en sån här person som har influerat mig så otroligt mycket. Jag har så otroligt mycket respekt för henne. Så jag tror också om jag skulle svara på typ vem som har inspirerat mig mest från min barndom, då är det helt klart Reuter.
Ja, för det är också det att jag tycker att hon som människa, person, alltså hon har också den här liksom, jag vet inte, hon känns jävla hon har kört sin grej liksom.
Ja. Men hon gjorde väl rösten till
Flicksträck. Precis. Jag fick jag kunde tyvärr inte vara med då
när hon var
och
där
och säga hej.
Ah.
Men det var ju himla fint att hon ställde upp för liksom hon får ju jobb liksom. Hon gjorde det över en goodwill. Så det var det var vi otroligt tacksamma för.
Ja, vad kul.
Hon är en sån person jag verkligen skulle vilja liksom få jobba med. Det vore så coolt.
Hon är extremt duktig. Jag satt och tittade lite nu innan du kom hit bara på SVT Play.
Mm.
Så finns ju hela Reuter och Skog-säsongen. Mm. Visste ni det?
Jag är förvånad över hur mycket som finns på SVT Play. Hela Lorry finns ju där också. Det är kanske inte när hon är med, men de har mycket sådana grejer som jag inte trodde de skulle ha.
Mm. Ja, men för några veckor sedan så tittade jag och barnen på nya Lorry. Där är ju Susanne Reuter.
Vad fan heter den nu då?
Ja, jag vet inte, men det är med Norell Refai och Björn Gustafsson.
Just
och,
den.
Men Lorry, första filmen heter Yrroll.
Ja.
Och nu är det typ,
men den finns på C-more i alla fall. Det var så dåligt. Det var så
den var faktiskt dåligt.
Men då blev jag så här nyfiken på, håller det än? Är Susanne Reuter fortfarande lika bra? Är Lorry lika bra? Och vissa sketcher är ju inte alls bra. Men mycket är fortfarande jätteroligt. Mm. Och just för att både hon och Ulla Skog är så otroligt bra skådisar.
Mm.
Det är inte, deras karaktärer är så genuina.
Ja.
Det är så mycket känsla i dem. Sen så deras taktik, nu när jag har sketch i mig hela, eller alltså att man hela tiden analyserar sketch och att man undervisar i sketch och att impro är sketch, så tänker jag jättemycket på hur de metoderna som jag har lärt mig nu faktiskt att de gör de metoderna fast de inte har liksom, förmodligen inte ramat in det med de reglerna som finns idag.
Mm. Ja, men intressant. Vad är första minnet att du snubblar över Susanne Reuter?
Åh gud. Nej, men det tror jag verkligen är typ så här, men kanske Svensson känns det som att titta på.
Jag vet att jag talar för hela familjen Svensson när jag säger att vi kommer att sakna dig, Sara.
Mm.
Mm. Ja, det är inte utan att vinet i aftonens glädjebägare har fått en bitter och sur bismak.
Ja, men precis. Jag förstår inte varför du envisas med de här 37-kronors vinerna.
Typ den enda svenska komediserien som, eller sitcomen som är bra.
Ja. Ja. Sen nu när jag tittar på den, för det var det liksom, jag kom att tänka på det nu också när jag skulle hit. För att jag såg i julas så såg jag liksom både Svensson, det gick på repriser och Reuter och Skog. Och Reuter och Skog tyckte jag ju verkligen höll måttet fortfarande. Det var så jävla roligt. Svensson så kände jag nog lite att alltså, de är ju jävligt bra. Men jag kände verkligen att manuset i det har åldrats lite. Alltså det var lite så här, ja, men det kändes lite som att man ibland blev...
Ja, men det är lite
nej, men ni vet, som det alltid är med humor. Alltså det är en annan tid. Det är som att titta på Friends idag. Älskade Friends också. Men man bara, wow!
Det är inte,
han var inte
lite
sexistiskt, homofobt och rasistiskt.
Alltså. Fast mycket är bra också.
Jo.
Mycket är jätteroligt.
Man får ju titta på det med de ögonen liksom, när man tittar på det. Men det jag älskar med Susanne Reuter är verkligen att hon... Alltså det är just det här att hon kan vara så fruktansvärt roligt, fast det är också så mycket... psykologiskt inre mörker och så mycket undertexter. Det är det som gör att det blir så maffigt och som att hon blir så genial både som komiker och som liksom seriös skådespelare. Att hon har alltid med sig båda två. Hon har alltid med sig humorn i det mörka och tvärtom. Liksom.
Ja,
och det är det jag älskar.
Ja. Hon är jättebra i Vår tid nu också.
Ja. Helt fantastiskt.
Skrev Reuter och Skog sitt egna manus?
Jag tror att det var andra med också. Ja. Har jag för mig. Någon annan åtminstone har jag för mig att det var med.
De jobbar ju väldigt mycket med kvinnor, alltså kvinnliga karaktärer. De visar väldigt tydligt hur stor palett man kan faktiskt göra på kvinnliga karaktärer, vilket är ganska före sin tid, skulle man väl kunna säga.
Det var inte orimligt att programmet kom, men det var ju inte som att det var många sådana program där två kvinnor hade huvudroll. Liksom.
Nej, men alla andra sketchprogram, om man tar Galenskaparna eller om man tittar globalt med Monty Python, det var ju bara män. Alltså, det var en kvinna och den kvinnan var där för att spela kvinna.
Ja, exakt.
Män kunde inte skriva manus till kvinnor.
Nej.
Och Saturday Night Live, kvinnorna där hade ju inte heller lika stora och utmärkande karaktärsroller. Men både Susanne Reuter och Ulla Skog, så de har så stor palett.
Ja.
och jag såg en sketch, nej, minns ni den med poliserna? De är två poliser som går runt och bekämpar brott.
Ja.
Men, och de går runt i så här, typ strippuniformer och är så här jättesöta och pratar om relationsproblem.
Ja.
Som är så här, ja, men de kanske spelar bimbo-karaktärer, men de gör det på så jävla snyggt sätt.
Ja.
För de är inte bimbo, det är typ mapping. Alltså mapping är att man tar två världar och för ihop dem. Mapping, poliser, goes, förskolelärare.
Ja, ja, ja.
För de,
ja,
alla tjuvarna som de fångar behandlar dem som barn.
Nej, nej, nej. Du är svarta jackan, så. Kom till mig, får jag påsen. Ge mig den, så tack. Vad har vi sagt om det där?
Inga påsar i parken, eller hur?
Och varför inte det då?
Därför att det är farligt med påsar.
Just det. Nästa gång kan vi in dig på stationen. Förstår du det nu? Okej. Okay. Men vad sa du då?
Som någon slags traditionell kvinnoroll att man ska vara en uppfostrare.
Exakt, och de går med det,
just det.
På ett väldigt charmigt sätt. Och sen så sitter de i polisbilen och varje gång de åker över ett gupp så får de lite
just det, orgasm.
Det kommer jag ihåg, det har spelat skrynkligt. Ja, just det, jo, orgasmscenen. Satt alla killar ut, jag skojar. Just det, det.
Nej, men jag kan också bli, jag vill också säga, jag blev så himla glad när jag såg det, för jag bara, fan, det här måste ju sitta, nu har jag inte gjort det än, men man sitter och titta igenom allting liksom, för julas när det gick, så råkade jag liksom sappa förbi och bara, ja, måste satt jag titta. Men jag kan också bli lite så här, alltså det är så många av de här kvinnliga komediskaparna som ändå har funnits som ändå faller i glömska liksom. Att jag kan bli så sur att så här, för mig, fuck, det här är ju lika kult som Killinggänget eller whatever. Alltså jag blir så förbannad på att man inte upphöjer det lika mycket. Och jag kan bli ledsen ibland när man också upptäcker sånt här som man bara, men det här jag det här är inte ens vem fan var det? Jag tror, vad kan det ha varit de här Anna-Lena Brund? Men det var i alla fall, för det ser också någonting när de hade, och fan, kolla, jag tycker de glömt bort det, för jag bara hört den ena gången, läst om det, och de hade någon dans liksom i tv på 90-talet,
ja,
där de visade tuttarna.
Exakt. Vilka var ju...
Det var ett sketchprogram och de hade, eller...
Ja, typ som en, såg ut typ som en revy.
Vad heter hon? Lill-Marit Bugge och...
Det var inte Anna-Lena Brundin.
Nej, det kanske inte var.
Eller?
Det kan vara inte det. Och det, nu känner jag, nu känns jag.
Hej, vi spelar in live. Det är okej om vi inte kommer ihåg namn.
Vi kan kolla upp detta och klippa in.
Lill-Marit Bugge tuttar. Här, Lill-Marit Bugge och Anna-Lena Brundin svingade i nakna i rep i tv-program på 80-talet.
Ja, det var Anna-Lena Brundin.
Ja. Ja, men det var de två i alla fall. Så om ni vill nöja er med det så kan
Ja, men för... Jag hade ingen aning om att den sketchen fanns.
Nej.
Förrän jag såg den.
Nej, inte heller.
Där. Men det var ju helt fantastiskt. Ja. Det är ju inte liksom sexy dans, utan det är tanter. Som...
Ja, och de var tanter redan då. Men Lill-Marit Bugge och Anna-Lena Brundin visar sig nakna i något som vi tror
Nu låter det ju som att de bara visar sig nakna.
Nej, men inte så.
Men, det, utan de gör det ju på ett väldigt...
Det var humor.
Ja, det var humor.
På Daily Live, tror vi.
Ja, men tänk dig typ alla gånger man har sett ballongdansen eller
elefant. Ja, men det är precis elefant. Det jag tänkte då. Ja. Och den är så här, alla känner till det. Ja. Alla vet det. Och det här är bara borta.
Exakt. För att man... tänker något annat när tjejer...
Verkligen. Ja. Det känns ju som att tiderna förändras. Att alla yngre generationer blir mer upplysta och pålästa. Och att det känns ju verkligen som att det har skett en revolution i humor. Att kvinnor har tagit mer plats och fått mer plats.
Ja.
Jämfört med hur det var på 80-talet åtminstone.
Ja, men det som vi lider av nu, som jag vet att Liv och Caroline Ringskog, Liv Strömqvist podd, En varg söker sin podd. De pratar ju väldigt mycket om det, att de hade ett avsnitt som jag tror till och med hette Hur man är död, och det handlar om att feministiska komiker inte kan vara roliga längre för att samhället lägger att feminismen och det politiska går före humorn.
Ja,
det är därför typ Mia Skäringer har alltid varit väldigt rolig och burdus och man har skrattat mycket, men sen så får jättemycket hat från feminister för att hon inte är tillräckligt feministisk.
Ja.
Så nu gör hon No More Fucks To Give och det är inte humor längre, det ska vara en jättebra hyllad föreställning, säger folk. Men nu handlar det ju inte om att vara rolig, utan Nej. Nu handlar det om den politiska agendan.
Ja.
Och om man tittar på Amy Schumer som är och har liksom revolutionerat med sin vulgära humor, numera så lyssnar de för mycket på feministerna och vågar inte vara lika burdus och köra på samma sätt längre, utan tänker mer på vad, hur ska det här landa hos feministerna och så vidare.
Har du någonsin hamnat i ett sånt läge att du har fått kritik för att du har sagt någonting som har liksom kastat skit i eget läger?
Lämpa sig för en feministisk komiker.
Jo, men alltså jag tror absolut att jag drar såna skämt som inte alla tycker är roliga. Nej. Men jag har nog bestämt det för mig själv att jag inte vill vika mig för det där. Nej. Just på grund av den anledningen.
Ja.
Att det är liksom två olika saker.
Mm.
Men jag har inte, alltså jag har blivit utskälld.
Mm.
Men inte av någonting, inte faktiskt av några skämt som liksom någon har varit sur på för att de har tyckt att de har varit sexistiska, men av andra skämt som folk inte har gillat.
Mm.
För det finns väl en viss komplexitet i att man är sig själv på scenen men man drar skämt, och folk förstår inte alltid skillnaden att jag tycker något på riktigt, men här är ett skämt.
Mm.
Men jag är mig själv, så folk likställer det med det här tycker jag.
Mm.
Det är väl oftast därför oftast framförallt ståuppare får massa skit. Jag kan ju spela sexist i vilken sketch som helst. Mm. Och jag vet ju vart gränsen går för när det slutar vara roligt för publiken, när de börjar ta ansvar eller tror att jag faktiskt är ett svin liksom. Men det är ju en karaktär jag spelar.
Ja.
Och det är ju förutsättningar som de har gett mig.
Ja.
Någonstans innan, så jag har ju frihet.
Ja.
Men att vara sig själv, dra ett skämt, det, jag kan tänka mig att det är lätt att folk fattar, det blir kortslutning i deras.
Ja, precis. Ja, nej, jag tycker det är, jag vill inte hamna där i att jag ska behöva säga saker för att liksom, ja, att jag ska mata en publik med rätt åsikter.
Nej,
det är inte därför jag håller på med det här.
Nej, precis. Liksom.
Och jag kan till och med bli arg om man har något skämt när man hör om folk sådär, att man får en applåd av fel anledning. Alltså att de bara, att det där var en bra åsikt. Nu har inte jag så många sådana, den typen av grejer, men på vissa ställen händer det, fast sådär, fast det här var premissen.
Exakt.
Nu kommer det grova skämtet. Premissen var, det var en bra.
Ja.
Och det händer inte ofta, men det händer ibland. Och då kan jag bli lite provocerad.
Vad brukar du göra? Brukar du ignorera eller brukar du belysa?
Nej, de får väl liksom, ja, det var jättekul att ni gillar det.
Ja.
Och sen så drar jag punchlinen som är liksom hårt.
Det känns som att, jag kommer ihåg att Louis C.K. hade väldigt många sådana skämt. Där han säger någonting och så börjar folk säga, woo, woo! Och bara, no, wait, you don't know where this is going. Ja. Typ så här.
Det är det som är problemet nu, att jag inte går omkring och visar fitt. För folk bakom i logen.
Ja. Du ser, det är det som är nyckeln till framgång. Man måste göra sådana här vågade saker för att komma till toppen och sen falla ograciöst. Men Kaufman är ju lite udda för din generation, för min generation också egentligen. Det är efter vår generation i ett annat land. Hur kom du in på honom?
Ja, det minns jag faktiskt inte. Så det är så när man sitter och googlar runt lite och kollar på komiker. Jag tror att jag liksom ville försöka hitta... Jag kommer ihåg att jag var liksom, ville försöka hitta komiker som jag har gjort helt andra saker. Ja. Och jag skulle inte kalla det han gör riktigt för stand-up ens.
Nej, det är ju
ett performance.
Ja, han vill väl inte ens... Eller,
nej, han kallar sig sång- och dansman.
Ja, precis.
Och det är väl helt rätt beskrivning.
Ja.
Och det han gör för mig är inte stand-up.
Nej.
Men jag tycker att det han gjorde var fantastiskt.
Ja.
Alltså just för att det är det där. Det är ett gränsland. Och han leker med massa saker. Liksom. Han leker med...
Här kommer hunden.
Med folks... alltså han playar ju folk hela tiden.
Ja.
När han står.
Men det finns en sån... Det finns liksom ingen rädsla.
Nej.
Man brukar prata om så här orädda komiker. Man pratar om typ Bill Hicks eller folk som vågar säga sanningen. George Carlin kanske. Eller vad heter den första? Den mest kända av dem alla. Fan, vet jag ju. Men jag glömde bort namnet på. Men han som var så kontroversiellt på 50-60-talet. Skitsamma. Visst, de kan säga vad som helst. Men att gå upp och nästan med flit bomba...
Ja.
Och få publiken att känna den här obekvämligheten. Ja. Och lita på att de kommer tillbaka till skrattet. För att oftast när han är som bäst, då gör han ju alla superobekväma, jättenervösa. Och sen så låter han publiken lista ut att, vänta, det är bara på skämt.
Ja.
Men det går till så att han till och med muckar gräl med folk i publiken. Han har planterat, de slår till honom. Men folk till slut är bara med honom. Och det är nästan som att han, ja, men som du säger, han vill fucka med dem. Han vill, ja, han vill playa publiken. Han, de är en del av skämtet och han, ja, skämtar på deras bekostnad, men de är med.
Och det är också det att han inte playar på det sättet. För det kan man ju se komiker göra. Att man liksom drar ner stämningen på flit. Men då jobbar man oftast med liksom, alltså man häcklar någon. Alltså han gör ju också det. Men det känns som att så som han gör det så finns det liksom, han anspelar på någonting djupare i människor,
ja, ja,
än på det som bara är vilken ful tröja. Alltså han anspelar, ja, på någon annan typ av obekvämhet.
Det är mer en masspsykologi med,
ja,
honom.
Ja,
det är
precis. Verkligen,
det är lite grann som att han agerar på alla de här tankarna som vi alla människor förmodligen har, men som vi säger, tänk om man skulle typ så tvångstankar, eller så tänk om man typ skulle ställa sig här och bara skrika rakt ut, eller om man skulle göra en sån här karaktär, och han bara kör på de grejerna. Det, jag tänkte när jag, för jag har inte jättebra koll på honom, men jag såg Jim Carrey eller spelfilmen när Jim Carrey spelar honom.
Man on the Moon.
Exakt, ja. Och då blev jag också lite avundsjuk på att så här, det där, hade en kvinna betett sig som han så hade hon hamnat på mental sjukhus. Men han blev geniförklarad.
Ja, det var männens privilegium, särskilt på 70-talet. Men det var så många roliga grejer. Han är med i ett avsnitt av de här, de gjorde ett försök till Saturday Night Live i Kalifornien som heter Fridays. Och det skulle också vara lite edgy och sådär.
Men Larry David som...
Ja, Larry David var med och Michael Richards var med. Och då har de en sketch där, och det är med i filmen Man on the Moon, att de ska vara på restaurang och alla går iväg och röker weed och så kommer de tillbaka och är konstiga. Och Andy Kaufman gör liksom en grej av det. De är ju med på produktionen, men ingen vet att de är med. Och det är så mycket... De skådisarna visste inte, de var inte med på det, någon visste om det.
Ja.
Och han bara typ så här, I can't act. I can't play high. Typ och så här. Och det är kul att se Jim Carrey göra det, men det är enormt roligt att se Andy Kaufman göra det.
Gee, restaurants are amazing, aren't they?
What's so amazing about it?
Oh, I don't know, just all these strangers sitting around eating, stuffing foods in their faces. This is incredible to me. Something wrong, Carl?
I can't, I can't play stoned. I feel really stupid.
You're just stupid. That's just great. That's just great. You feel stupid.
I feel very stupid.
You feel stupid.
Cut out. So you cut it out. Cut out. Why do you have to push this in my face? Why do you have to push this in my face? I'll put it all in your face.
This is my big scene in the show.
Come on.
That's
come on.
Why.
Why? Okay. So what do you have to do? So what do you have to what? What? Look, I'm just trying to have
Bobby,
everybody's so uptight around here. Everyone's so uptight around here. I don't understand.
Bobby's got a commercial, man.
What? Why do you have to be so uptight? What?
Rod, work up to me.
Han har den här naiva, han är lite glad hela tiden.
Ja, ja, ja.
Och han måste säga, I can act high. Och han verkligen fuckar upp det för dem och de blir så jävla sura och liksom så här, kom igen, kasta vatten på honom, och du vet så här. Det är egentligen inte den humorn jag gillar när man gör, jag gillar inte practical jokes på allmänheten. Liksom ifall någon gör något på tunnelbanan och så reagerar folk. Jag tycker inte det är så kul, eller dolda kameran. Så jag är inte jätteförtjust i det, men när han har någonting som bara lyser lek i ögonen. Ja. Så man blir skärmad av honom.
Ja.
Särskilt när han står på en scen. Är det
inte han som gör den här gibberish stand-up?
Ja, alltså han börjar spela på sina bongotrummor. Liksom.
Ja.
Det är bara gibberish. Och det är också så här för mig magi när han då lyckas få folk att sjunga med i den gibberish-låten.
Ja.
Och bara så här, betyder ingenting, det är bara konstigt. Det är bara så konstigt.
Ja.
Alltså jag älskar när liksom folk skrattar åt någonting och Ingen har någon aning om
det. Nej.
Ingen vet. Alltså det tycker jag är magiskt.
Är det häftigt?
Du sitter här med en tröja med Salvador Dalí på. Det känns som att du har förkärlek till kufar.
Kufar. Ja. Nu köpte jag den här. Det hade kunnat vara någon annan gubbe på den här. Jag tyckte den var bara fina färger liksom. Men jag gillar det. Men jag tycker ju om absurda saker. Jag gillar saker som är liksom konstigt.
Dario Fo.
Ja.
Är det någon?
Ja, inte alltså kan inte supermycket om honom. Men liksom jag gillar, för det är ofta när saker är konstigt så tycker jag också att det är ofta ganska opretentiöst. Att det inte är så mycket liksom att man ska så här bevisa saker. Alltså jag håller ju på med lite på performance också när jag får chansen. Min kompis har ordnat en klubb som heter Field Club. Det är mycket burlesk och sånt, men också lite performance-grejer. Och jag tycker det var så fruktansvärt roligt att köra där. För att det just är så... Alla, publiken som är där vet att så här, folk kommer upp och går upp och göra knasiga saker på scen. Och det finns liksom ingen prestige.
Mm.
Utan ju mer lekfullt, knasigt, konstigt det är, desto bättre.
Mm.
Och för mig hade det varit så en jävla fristad. Jag vill göra det här oftare än jag stannar. Men det är så, det är baserat på lek, på lust. Nej. Och att det just får vara så himla märkligt. Stand-up är ju ändå ganska så här, man ska komma upp och publiken ska direkt fatta vem du är och varför du är rolig.
Mm.
Det är väldigt sällan man får ta tid i stand-up. Om inte folk redan vet vem man är och de är trygga med att den här personen är rolig, man är känd, då kan man få ta tid på sig, men annars får man inte.
Mm.
Men i de där sammanhangen, och det som jag också Andy Kaufman gör, är att han ganska länge tar tid på sig innan det blir riktigt, riktigt, riktigt roligt.
Ja.
Ja, gud,
och det är ju det som jag tycker är så fantastiskt och
roligt.
Och modigt. Ja. Alltså, jag vet, liksom, alltså, det är ju inte... Det krävs också mod att våga utveckla den formen av humor.
Ja. Ja, men vad gör du om du inte flyger?
Ja.
För att om du har investerat så här många minuter i publiken och det svänger inte åt deras håll.
Mm.
What now?
Och jag tänker att han var en sån som måste ha bombat hus så jävla mycket.
Ja, eller hur?
Men det känns som att han inte bryr sig om det. Utan så här, det här var ett experiment. Och,
ja.
Eftersom att han inte ens brydde sig om att kalla sig komiker, för han tyckte att han var liksom performer eller sångare.
Ja, precis.
Ja, men Dario Fo var ju lite likadan han också. Han vann ju Nobelpris i litteratur och höll hela sitt tal på gibberish.
Ja.
Och i början så var det ju att alla bara satt och bara så här, jaha okej, han pratar om språk som inte jag förstår.
Ja.
Och sen var det liksom att de började kika på varandra och bara, men vänta nu, det är ingen som... förstår det här språket. Och långt var det. Och skrev upp saker och rita på tavla och var så här, liksom verkligen försökte engagera publiken.
Ja.
Mm. Ja, ska vi avrunda?
Är vi där nu? Ja. Vad fort det går.
Oj, vad fort det gick.
Ja, du ser, när man poddar med oss, då är det så jävla kul så det bara buff.
Ja, men då så. Jättekul att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var roligt.
Hej då! Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.